De ändå inte skryter lika hårt. Så, ni är med? Ja. Jag är alltså Camilla Eriksson, det är jag som modererar den här dagen. Jag är också talskrivare och retorisk analytiker. Och ni kan ha sett mig på TV4 när jag gör analyser. Jag har också jobbat med en tv-serie som heter Livet blir bättre som gick på TV3. Inget ont om den kanalen, men är det någon som har sett den? Det var kända svenskar som hade det tufft i livet. René Nyberg var programledare och sen höll de tal i slutet. Jag skrev talen. Jag har också skrivit en bok om retorik som är utgiven på Liber som heter Retorikiska som språket. Ingen lyckas aldrig stava det. Jag fick inte varumärkesskydda retoriska. Vad gör man? Jag har en blogg som har varit väldigt aktiv och där finns det massor att hämta. Och idag på minglet här efter så kommer jag att podda för min podd, Retorikiska podden, som är anledningen till att jag också sitter med i den här panelen. Med Mikko Grönholm, The Brandman och Jerry Silver. Där ute i minglet senare idag. Inte bara kan ni lyssna på det här samtalet i efterhand, utan alla slides som överhuvudtaget visas på de här skärmarna under dagen, till exempel CRs fantastiska intro, kommer att finnas på ljusek.se/popinion. Kanske redan ikväll, absolut imorgon. Men det är jättebra att ni tar anteckningar samtidigt, för då kommer man bättre ihåg. Okej. Okay. Det räcker för mig, va? Ni är med? Ja, bra. Günther Mårder, välkommen.
Tack så mycket. Günther Mårder, jag var en av Sveriges absolut skickligaste investerare redan som 15-åring. Jag höll på att göra 10 000 kronor till 25 miljoner, men misslyckades på vägen och förlorade allt. Efter det så bestämde jag mig för att jag skulle lära mig allt hur man skulle hantera marknadens risker och började engagera mig inom unga aktiesparare och aktiespararna vid 14 års ålder. Och det ledde till att jag blev vd för hela moderorganisationen för aktiespararna när jag var 26 år gammal. Jag var vd i 4 år innan jag nu gick vidare sen till att bli sparekonom på Nordnet Bank och har varit ekonomisk talesman där de senaste åren. Från och med i maj så blir jag vd för Företagarna och ska ta mig an Sveriges alla entreprenörers utmaningar och försöka bereda bästa möjliga förutsättningar för dem att lyckas. Att jag sitter här beror på att jag för 1,5 år sedan startade en podd som heter Sparpodden. Och den har kommit att växa och bli väldigt stor. Vi ligger nu på 56 000 lyssnare i veckan. Helt otroligt. Vi sitter bara, jag tillsammans med Jan Dinkenspiel, och pratar om investeringar, sparfrågor, och det är lyssnarna som sätter agendan. De skickar in ungefär 150 frågor varje vecka och vi väljer ut 10 av dem att besvara och resonera kring. Det vi gör i podden är framförallt också att ägna oss åt underhållning. Du ska skratta minst 2-3 gånger under ett inslag för att det verkligen ska gå fram och känna som att det är ingen uppoffring. Jag sitter och får kunskaper, men jag sitter samtidigt och skrattar. Att blanda underhållning med utbildning. Det är lite kort om mig.
Tack. Nadja?
Yes, jag heter Nadja Bembelgassem och är utbildad radioproducent på Dramatiska institutets radiolinje. Och för att skryta så kan jag säga att jag är Ikaros nominerad redan som student, som årets berättare. Och det är väl det som jag ägnar mig mest åt, att hitta berättelser som kan visa någonting större, som kan göra att man känner igen sig. Och just idag så jobbar jag med en podd som heter Radio Fri. Och vi spelar inifrån låsta avdelningar på SIS-institutioner där unga killar och tjejer sitter. Typ frihetsberövade kan man väl säga, eller undervård. Och där gör jag mitt bästa för att engagera dem som kanske inte har blivit engagerade innan. Att få dem att prata själva istället för att bli pratade om. Och jag tycker att det går ganska bra. Yes.
Tack. Rasmus?
Tack. Det går verkligen bra. Nadja, börja med att säga. Varsågod. Jag heter Rasmus Malm. Jag jobbar för RFSU. Som heter Sexpodden, som är sexualupplysning i journalistisk form. Jag är journalist från början, bakgrund på Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Efter att jag hade jobbat 10-12 år så kände jag och några kollegor till mig att de allra viktigaste berättelserna, de berättades faktiskt inte. Så vi slutade, vi tröttnade på att sitta och klaga på det i fikarummet, så vi bestämde oss för att göra det själva istället. Vi startade en reportagetidning som heter Republic. Började med att sno namnet Public Service ifrån Sveriges Radio och slutade med att de köpte tillbaka det av oss i en internetaktion som gav oss en startplåt för att driva det här lilla ideella reportageprojektet. Så det blev en reportagetidning som fortfarande lever, som är prisbelönt och som åker till Uzbekistan och som åker till Bolivia i bergsbyarna och hittar de här berättelserna som vi tycker allt för sällan når ut. Sen så började mitt feministiska engagemang väckas och började skriva för en tidning som heter Ottar som ges ut av RFSU. Jag kände att där finns det ju otroliga orättvisor som måste upp på bordet. Vi måste befria oss ifrån de här tvångströjorna som vi stänger in oss i och håller på att amputera oss själva med massa idiotiska machoroller och sånt. Så då började jag jobba för RFSU och så tänker jag också att vi måste ju nå ut bredare, för jag har hållit på ganska mycket med sån här smal kulturjournalistik och reportage och sånt som visserligen är viktiga, men det kommer ju inte ut i folks vardagsrum. Så då tänkte vi att nu måste vi verkligen få upp de här frågorna. Så då, det är det vi försöker göra med den här podden som heter Sexpodden, som handlar om sexualupplysning ur ett feministiskt perspektiv. Vi försöker att göra det här lättillgängligt, vi försöker göra det roligt, vi försöker att undvika alla de här orden som bara krånglar till och ställer sig i vägen för vad de här sakerna handlar om. Och det har gått väldigt bra, vi har fått superbra respons, det är upp till 60 000 som lyssnar på de mest populära poddarna och det känns jätteroligt för ett sånt här smalt och nördigt ämne som sexualupplysning. Även om sex är väldigt populärt så kan man ju vara väldigt torr och nördig kring såna här saker också. Jag kan återkomma till det. Det tycker jag är roligt. Ja, men det är väl ungefär vad jag gör.
Och Matilda?
Matilda Westerman heter jag. När jag var 7 år så gick jag med i elevrådet. Och sen har liksom frågor som rör elevråd och elevperspektiv och elevdemokrati följt mig genom hela mitt liv. Jag visste ganska tidigt att jag ville förändra världen på något sätt. Det är en rimlig ambition när man är 7 år. Och då tänkte jag så här, vad kan jag göra, vad kan jag styra över? Jag kan bli Greenpeace-gummibåtsåkare. Så om jag går tillbaka till alla mina så här gamla vänner, ni vet, mina vännerböcker som man skrev i sina kompisar, så står det alltid att jag vill bli Greenpeace-gummibåtsåkare. Sen så försvann det där och sen tyckte jag att jag skulle bli arkeolog. Ingen aning om hur det hoppet gick till. Jag släppte i alla fall den här arkeologdrömmen ganska snart och gick tillbaka till funderingen, hur ska jag nu göra om jag vill förändra världen? Och så identifierade jag att då måste man ju åt liksom barnen. Ska man riktigt liksom påverka ett samhälle så måste man få ungarna att växa upp som medvetna individer som alla röstar på Miljöpartiet. Så då tänkte jag så här, hur ska jag göra det på bästa sätt? Och då gick jag med i BRIS, Barnens rätt i samhälle. Så satt jag i BRIS i Västs styrelse under 5 år. I Göteborg, när jag bodde där och pluggade. Jag läste statsvetenskap. Och sen hamnade jag i förbundsstyrelsen i BRIS. Och satt där i 6 år. Parallellt med det här så fortsatte jag fundera över vad jag då skulle jobba med. För det var ett ideellt engagemang i BRIS. Och då kom jag fram till att om man ska nå eleverna och påverka dem så måste man gå via lärarna. Så på något sätt måste jag liksom in och fippla med lärarna. Och eftersom jag inte var lärare själv så fick jag välja en annan väg. Och då började jag jobba på Lärarförbundet. Som är Sveriges största fackförening för lärare. Och på Lärarförbundet så blev jag presssekreterare till den dåvarande ordföranden Eva-Lis Sirén. Och sen jobbade jag även i flera år med opinionsbildning. Var ute och föreläste i alla lokalavdelningar i stort sett i hela Sverige där Lärarförbundet finns. Och pratade om hur man kan göra sin röst hörd och varför det är viktigt med opinionsbildning. Även i ett fackförbund. Och sen, tror det eller ej, när jag stod vid Colorado, en fantastisk åkattraktion på Liseberg i Göteborg i augusti 2011, så ringer telefonen och på displayen står det Gustav Fridolin. Och det var inget konstigt i sig, vi har någon slags förflutet tillsammans, vi satt i förbundsstyrelsen nästan samtidigt i Grön Ungdom. Men jag lämnade Miljöpartiet och partipolitiken 99 och har inte varit tillbaka där sedan dess. Men han ringde och sa att han ville ta en fika och då sa jag, det kan vi väl göra, det är inga problem. Och så tänkte jag så här, undrar vad han vill prata med mig om, det är väl något lärarförbund. Han är ju ändå så här intresserad av lärare och så. Och så var det en kompis som jag som tittade på mig och sa så här, du, tror du på allvar att en av Sveriges 8 partiledare ringer för att han vill ta en fika med dig? Jag bara, ja, alltså jag är så himla trevlig. Så det var för mig inget konstigt. Men mycket riktigt, när vi träffades så frågade han om jag ville jobba som hans presssekreterare. Och det var verkligen som en blixt från klar himmel. Jag hade ingen aning riktigt om vad jag skulle svara på den frågan. Så jag svarade nej först, som man ju gör när man är en rationell människa. Och sen ringde min pappa. Och då förstod jag att det var fel svar. Så dagen efter så ringde jag upp och sa att jag ångrar mig. Alltså, jag menar inte nej, utan jag menar ja. Och då sa han att det är okej, allt var förlåtet. Och sen började vi jobba tillsammans i oktober 2011. Och sen blev han föräldraledig och så gick jag på föräldraledighet. Och precis i den där skarven så hann vi jobba 4 dagar tillsammans i januari. Och då sa jag så här, nu ska vi starta en podd. Det verkar ju rimligt, sa han, eftersom vi ska ha 4 dagar kvar tillsammans. Men om du gör någon slags upplägg för det så kanske vi kan sätta det i verket. Och så blev det några avsnitt när jag var på föräldraledighet. Och sen tog vi upp liksom, jobbet med full kraft igen när jag kom tillbaka. Ungefär... ett och ett halvt år innan valet. Och nu för tiden så kan jag titulera mig stabschef på utbildningsdepartementet. Och det är ju en jävla skryttitel alltså, kan man säga. Jag använder den så lite jag kan, för jag tycker den låter alldeles för militärisk. För en människa som är pacifist innerst inne känns inte alls bra att vara stabschef. Men när man ska liksom skryta, då kan man liksom, men jag jobbar som stabschef. Då får man lite extra respekt. Så det är min ganska kort komprimerade långresa.
Ja, men ni fattar. Ja. Och när jag då säger till de här fantastiska människorna att jag vill att vi för ett samtal. Fokus här är alltså att de som sitter i publiken ska få insikter, de ska få kunskap, de ska bli nyfikna, de ska gå härifrån med verktyg och gå tillbaka till sina organisationer och företag där de verkar och starta poddar. Är det rimligt eller? Ja, sa de. Så att, here we go. Jag tänkte bara med en sån här mjuk fråga. Hur startar man en framgångsrik podd?
Gör det bara, säger jag. För att om man börjar fundera på hur man ska bygga någonting som ska bli framgångsrikt, ska utformas, då vet man att det kommer att fallera. För du kommer fastna i diskussioner och strategier och det ska upp till styrelse, ledningsgrupp och sen så blir det inget engagemang kvar hos de som ska leverera det. I grund och botten så handlar det om att det måste finnas ett genuint engagemang från de som ska leverera det. Och det får man genom att ge ett fritt spelrum, inte fullständigt, men givet verksamhetens ramar och säga att om du tror att det här kan tjäna vårt syfte, vår organisations syfte, kör och gör det då som ett test, för då förminskar man beslutet inom organisationen. Vi ska bara testa och göra 5-10 avsnitt, sen kan vi utvärdera det.
Det var lite så ni gjorde, du och Jan.
Och det blir mycket lättare. Hade vi börjat leda ett stort projekt inom en bank så är det väldigt känsligt, för där har du den legala enheten. Jag brukar säga att så fort någonting kommer till den legala enheten, då vet man bara en enda sak, och det är att festen är slut.
Det var nästan det för er.
Ja, det var på gång. Redan i avsnitt 2 så var det en mycket upprörd chefsjurist som undrade hur vi hade tänkt när vi drog samman den här podden. För vi får inte ge rekommendationer. Vi har inget rådgivningstillstånd. Och där satt vi i en podd och bräkte ur oss det ena och det andra. Och man kände sig livrädd i förhållande till Finansinspektionen hur vi skulle klara oss. Och då gäller det bara att fintuna det här så att man får ett koncept som gör att det ändå går att bli acceptabelt i ett bankperspektiv. Men stretcha också alla de regelverk som finns. För att det är just när man vågar stretcha det lite grann så man hitta den där spännande ytan som gör att man skapar intressant innehåll.
Jag tänker börja i berättelsen. Ni har något viktigt att berätta och få ut, alla ni som sitter här. Och så tänker jag också att ni som kommunikatörer, glöm inte att ni är ju experter på det. Och på många organisationer, företag, så finns det så otroligt mycket kunskap som stannar kvar där innanför väggarna. Och då tänker jag att vi ska använda alla de här verktygen som finns. För min del har det varit journalistiska verktyg för att få ut det här. Och När det gäller teknik så har vi har prövat båda vägarna. Vi kör både en proffsproducerad som kostar en del pengar tillsammans med Filt som ett fantastiskt produktionsbolag. Och vi gör också en helt hemma snickrad där vi sitter i ett konferensrum med en dator och ett ljudkort och en mikrofon och ett gratis program. Så låt inte det begränsa rädslan för tekniken. Det är väl också en käpphäst.
Ja, men jag tänker så här, nu pratar ni om sex. Och eftersom jag då har lyssnat igenom tre avsnitt, man blir lite fast när man börjar. Det är ett ganska enkelt ämne att liksom bli framgångsrik i, 60 000 lyssnare. Ja, ni pratar ju om sex. Det berör ju alla, fast vi kanske inte riktigt vill sitta med porrtidningar på tunnelbanan så, för att lära oss olika nya saker.
Absolut, det vore ju otroligt klantigt om vi skulle misslyckas att prata om sex med Mark Levengood eller Lotta Lundgren och ingen skulle lyssna, så är det ju. Men sen är det väl också så att utmaningen är ju att göra det som andra inte gör för vår del, för att hela vårt samhälle är fullt av sexskildringar och vi tycker ju att vi behöver prata om sex och sexualitet på riktigt på ett annat sätt, och där kommer det här lite krångligare, lite torrare in. Sen så finns det också en intressant aspekt här med Facebook och vad som delas på Facebook och Twitter. Där delar man ju absolut inte någonting som har att göra med sex eller sexualupplysning.
Nej, man kan ju bli avkopplad från Facebook om man råkar visa en bild på sig själv i bikini när man leker med barnet på stranden. Så att det är lite så här andra svårigheter involverade just med Facebook, tänker jag.
Absolut. Och där handlar ju vad man delar mer om vad man vill visa upp än kanske vad man går omkring och klurar på. Om det är så att jag har ett jättestort problem som har att göra med mitt sexliv, så är det inte det jag kommer att dela på Facebook. Men däremot så lyssnar folk på poddarna.
Ja, och vad tror du är framgångsfaktorn just för er? Jag menar, ni har ju ämnet för er.
Ja, jag tror att det har blivit väldigt bra för att vi använder oss av en journalistisk berättarform. I vårt fall har det varit viktigt att hitta vassa vinklar och att locka fram den här kunskapen ifrån våra experter. Genom, det är berättarteknik, det är form och det är att skruva de här ämnena 2-3 gånger till för att det ska bli riktigt vasst. Och där tror jag att man får, som kommunikatör får man ju också brottas en del då med sina kära experter som ju alltid vill nyansera 3 gånger extra och säga att det är ju också så att det här hör ju också till det här ämnet. Och då får man ju ibland som producent eller kommunikatör vara den jobbiga personen som säger ja, men det får vi göra ett annat program om. I det här programmet ska vi bara prata om det här. För alla vi som sitter här gör ju poddar som är ganska frekvent, som produceras ofta. Och då blir det ju så att man måste begränsa sig, för att annars kommer de att likna varandra allt för mycket. Så att smalna av ämnena, begränsa, det är väl viktigast när det gäller vinkel, tycker jag.
Men jag tänker också att en framgångsfaktor till en bra podd är också att man har funderat över sin målgrupp. Alltså det kan vara jäkligt enkelt om man är grym på liksom modellflygplan, att man gör en podd om modellflygplan, men det blir ganska begränsat. Om man inte lyckas göra om modellflygplansberättelsen till något mer medmänskligt eller allmängiltigt. Och det tror jag är liksom en väldig nyckel. Att fundera över vem är det som ska lyssna på den här podden och varför. Varför är den här berättelsen, varför är den här podden intressant? Och det är ju ingen raketforskning överhuvudtaget. Det vet ni allihopa som sitter här inne. Men som en påminnelse. Man kan brinna väldigt mycket för ett ämne själv, men inte alls ha förmågan att göra det allmängiltigt. Och då tror inte jag att det blir en podd som flyger. Och jag tror också att det är otroligt viktigt, lite som du är inne på Rasmus, att liksom upplägget i podden är också väldigt avgörande. Vissa poddar funkar alldeles utmärkt när det är ett samtal. I er podd så är det otroligt många inslag. Det är experter och det är liksom människor som berättar sina berättelser. Och det finns ju ganska många härliga delar i podden som gör att det också blir intressant att lyssna hela tiden. Nu kommer ett litet resonemang från panelen. Nu kommer en offentlig person som pratar om någonting. Nu kommer ett reportage som är väldigt liksom knastetort. Det gör ju att det blir en härlig mix, liksom, tycker jag. Och det tror jag också är liksom ett framgångskoncept. Vi hade ett upplägg som kom tillbaka i Gustavs podd då, Kaffe och Bulle. Samma struktur som han höll sig till. Vi hade tyvärr inga inslag eller andra experter, utan det var Gustav som samtalade med en person. Men utifrån ett givet upplägg som kom tillbaka.
Ja, men det där tror jag också på om man vill starta sin podd. Att liksom, fundera över målgruppen och fundera på... Alltså i vårt fall som gör radio med de här ungdomarna som sitter inlåsta, så handlar det jättemycket om att vi ska ge förtroende i den gruppen. Och vi behöver låta kanske på ett visst sätt som de känner igen sig i. Den färdiga produkten ska låta som dem. Och om jag då kommer med hur liksom fancy schmancy liksom mikrofoner som helst, och det är filter och det är skitsnyggt, så kanske inte det alls motsvarar den situation som vi var i när jag satt där och spelade in. Och de tänker så här, men vad är det här för något? Det här låter jättekonstigt. Det här låter som någonting som skulle gå i P1 eller något. Och det skulle de aldrig lyssna på. Liksom. Så att man funderar på formen och upplägget. Vad är det man vill kommunicera? Och vem är det som ska lyssna? Och vem är det som behöver tro på det här? Vad är det för språk som jag ska använda för att de som vill tro på det faktiskt ska tro på det? Och alltså när det gäller, jag funderar jättemycket på det här med just teknik och hur ska saker och ting låta. Men jag är inne på det där lite. Alltså börja bara. Sätt igång. Alltså börja med det man har och fundera på vem man själv är. Är man en jäkligt pratig person och tycker om att dra stories, ja, men då kanske man kan kasta in en liten krönika. Eller så kanske man är jättebra på att ta folk. Ja, men då kanske man går ut och gör lite intervjuer. Det är liksom... Man får ju fundera på det man har och sen så kan man ju lyssna. Lyssna på lite radio och se vad är det för byggstenar. Vad finns det för beståndsdelar som gör ett program? För att alla kanske inte håller för att sitta. Ni har ju asskön vibe mellan er. Och kan sitta och prata och ni pratar om ett ämne som kanske inte brukar låta på det sättet. Så att man blir liksom förvånad. Jaha, åh, vad mysigt det var här. Vilka trevliga. Och så kan de jättemycket. Men om det är ett så här mysigt ämne eller någonting. Och så sitter man och är mysig. Och så låter det mysigt. Ja, men all right. Då kanske blir det så att jobba. Man kan jobba med kontraster. Jag tycker det är jättekul med så här torra människor som man annars här, kanske bara stoppar in i någon låda och de får sitta och skriva rapporter och så har de så här världens jävla stenkoll. Ja, men tänk om man kokar ner dem. De kanske så här, man kanske sätter dem mot en tickande klocka som går jättesnabbt och de måste svara jättesnabbt. Och sen så kanske man bara ber dem att smalna av ännu mer och ännu mer och ännu mer. Och de står pall för det här, för att de kan det här. Och då plötsligt så kan de låta roliga. Medan så här ber man dem att lägga ut texten och säga, ja, men du kanske kan dra någon skön liknelse och vart befinner vi oss någonstans. Så kanske inte det passar just den personen. Så liksom att paketera. Här har vi en person. Kan vi dra den åt något håll? Kan vi göra en karaktär av den här personen? Ta någonting och skruva upp det. Och då kan man använda i princip vem som helst som ni har inom era organisationer. Om ni bara funderar på vilka kvaliteter den kan ha.
Det är ett jättebra tips från dig, Nadja, tycker jag. Sitta ner tillsammans med den här sakkunnige, den här forskaren, den här experten. Försnacket kan vara ett sätt då att hitta berättelsen, att hitta vinkeln. Man kanske börjar i en rapport, berätta om den här rapporten. Och sen så efter en halvtimme har du som kommunikatör hittat fram till att det här är ju rubriken för podden. Slipa och slipa och slipa. Och sen tänker jag också att vara inte rädda för er identitet, oavsett vilken den är. För oss så är det ju då de här torra sexualupplysarna som är fantastiska och kommunikativa i vårt fall. Så jag är väldigt glad att de inte är väldigt glada att få jobba med så smarta och människor som jag får göra på RFSU. Men där finns ett språk och där finns en tankevärld som vi som kommunikatörer behöver lyfta ut till folk. Och då, för mig kan det handla om till exempel att vi gör en podd som kommer nästa vecka med där Bianca Kronlöf, gäst, komikern och skådespelaren, som har en karaktär som heter Snubben, som är en sån här typisk macho kille, en karikatyr av en macho kille, fantastisk på YouTube. Om ni inte har sett den så rekommenderar den varmt. Och då blev greppet att vår fantastiska sexualupplysare Pelle Ullholm ger sexualupplysning åt snubben. Han tar honom på allvar och lyssnar på vad är det han säger egentligen. Om ni har sett snubben så är ju han en figur som är väldigt lätt att håna, väldigt lätt att driva med. Men nu väljer vi att nu lyssnar vi på honom. Varför har han hamnat i det här totala macho-träsket som han sitter fast i, där han säger otroligt märkliga saker om kvinnor och män. Och så ger vi honom lite tips i sitt liv. Och det är allvarlig sexualupplysning, men vi hoppas att det kan nå fram ännu bättre än vad det brukar göra.
Sen tror jag mycket att det handlar om just samtalet mellan två människor. Om vi tittar på de absolut mest framgångsrika poddarna i Sverige, ja, men dit räknas Hanna och Amanda, dit räknas Filip och Fredrik och Alex och Sigge. Kan någon egentligen berätta vad pratar de om? Man har ingen aning. Och inte ens när man har stängt av podden och är färdig så vet man vad pratar de om idag. Ofta så vill man vara en del i det gänget. Jag brukar sitta och tänka att jag sitter och tar en kaffe eller en öl tillsammans med de här. Och just för tillfället så är jag mest tyst och bara lyssnar på det här samtalet. För det är behagligt. Det är någonting intressant, det får mig att väcka tankar. Och lite så tycker jag att man kan ta över i en poddvärld om vi tänker organisationsvärlden. Att det ska vara ett trevligt samtal där det är spännande att få vara en del av. Du ska vilja sitta där och tjuvlyssna lite grann. Och sen får man då använda den möjligheten som det skapar till att komma ut med budskap och komma ut med information som man vill få räckvidd med. Men man får inte glömma dynamiken som finns mellan de här personerna. De är helt, helt avgörande. För att vi blir så matade med just intervjusituationer. Tänk dig i alla nyhetssammanhang, då är det journalisten som sitter och frågar ut och själv aldrig har någon åsikt. Och det är det som är så befriande i poddformatet, när det faktiskt vänder över. Och det finns ett format där det faktiskt är så, där kan det vara, nej, Skavlan tar inte ställning. Men där börjar i alla fall gästerna prata med varandra, och det har blivit extremt framgångsrikt för att det bryter det traditionella mönstret för hur journalistik ska gå till och hur det ska vara uppbyggt. Så jag tror just att få till det här samtalet mellan två människor och inte bara tänka den klassiska journalistiken, att fråga ut en expert.
Ja, men alltså, Günther var i Retoriska podden i höstas och då försnackade vi just om det här att det är ju lite problematiskt när man hela tiden har en ny person att prata med, för man bygger inte upp den här relationen att nu är det vi två eller vi tre eller vi fyra som sitter och pratar tillsammans, utan det är hela tiden någon som kommer in ny och sen är det i mitt fall då jag. Så. Och där tror jag att det är väldigt viktigt om man väljer att göra det på det sättet. Det beror ju på vad har man för syfte med sin podd. Och mitt syfte är att jag vill lyfta dessa fantastiska människor som är oerhört kompetenta inom sin smala gebit. Och så kan man lyssna på det här och man lär sig någonting nytt. För jag tycker att yta är otroligt ointressant. Och det är därför för övrigt som jag klätt mig snyggt idag och sminkat mig och satt på min nagellack. Men det är faktiskt bara för att om ni tycker att jag är attraktiv på något sätt, så tycker ni också att jag pratar. Det jag säger, det är mer sant och det mer relevant för er. Det är bara kommunikationspsykologi. Så. Men i de här samtalen med människor, jag vill inte ha en intervju. Det är ointressant för mig. Det är därför jag inte intervjuar er. Ni har märkt det, va? Att de snackar med varandra, jag vill ha samtal. Så. Därför att jag tror att det blir, precis som du säger, Günther, att man får vara med i det här samtalet på ett helt annat sätt när man lyssnar. Och då känns det mycket mycket mer givande att lägga den här tiden på att tanka ner den här podden och lyssna på den. Så att samtal, ja. Men jag tror att många som lyssnar på det här, på vårt samtal, kanske inte har den möjligheten att skapa med samma person, utan det är just de här intervjusituationerna. Och vad har ni för tips att få igång människor att snacka och få dem att på ett samtal att faktiskt komma tillbaka till frågor till er?
Eller alltså, i Gustavs podd så var förutsättningen att gästen själv fick välja ämne. Det var rätt gott. Då kan man inte, alltså det blir inte tyst då. När det kommer en gäst med ett eget ämne som hen har förberett alldeles på egen hand. Vilket gjorde att de olika poddarna också handlade. De blev väldigt, väldigt olika förstås. Gustavs podd gick ut på att han intervjuade eller samtalade med en annan offentlig person. Och vi hade liksom allt från Fredrik Viking som var där i en podd som aldrig ville ta slut. Jag försökte liksom, jag var så här, i max 40 minuter alla poddar. Liksom. Ingen jävla orkar lyssna på någon i mer än 40 minuter. Och jag tror att Fredrik-podden blev så här 64. Eller så, och det var så här, vi försökte runda av och så. Men det var ett sånt fantastiskt samtal som liksom flöt på. Och det kom nya infallsvinklar från lokalen. Så det blev ett jättefint samtal, även om det blev långt. Och sen hade vi Björn Ferry i en av de sista poddarna som pratade om skogen. Och hans brinnande intresse för skogen. Det blev en helt annan typ av podd. Och däremellan har vi haft Malin Wollin som pratar om hur man blir förälder. Och Gina Deravi som var där. Och så det är väldigt, väldigt olika. Men jag tror att en framgångsfaktor för vår del har varit att man har fått ta med sig sitt eget ämne. Det här brinner jag för, det här vill jag prata om. Och att vi också alltid har avslutat med, har du något medskick till mig? Har Gustav alltid frågat. Och det blir också så att man knyter ihop det där ämnet så att personen i fråga också får möjlighet att säga, det här vill jag skicka med in i politiken eller i ditt jobb som lärare eller när du är farsa eller vad det nu kan vara.
Men ja, jag vill ändå lyfta ett finger alltså, för att samtal, jaja bullar, det kan ju funka jättebra, men det jag tror ändå att jag hör någonstans här som kanske låter så här lite mer sliten eller så här äldre. Alltså att det handlar om ett möte. Att man vill att människor ska kunna mötas kring någonting och där får man vara med. Det uppstår liksom någon form av värme. Jag har ett exempel från en av våra ungdomar som han är väldigt svår vad jag har förstått. Jag upplever honom inte så. Vi vibar loss ordentligt så att jag tycker man är hur ärlig som helst. Men han har liksom svårt att knyta kontakter och människor liksom har svårt att ta honom. Han är väldigt utåt och sen i nästa sekund så är det liksom, ja, då vill han bara ta tillbaka allting och liksom nästan inte ha någon fortsättning. Och han har i alla fall lyckats rocka till det ordentligt med sin sjuksköterska som han går och lämnar urinprov till. Det är en äldre herre, jag tror att han kanske är så här runt 60. Och det här är en ungdom på 22 med liksom hur mycket kriminellt förflutet som helst och missbruk. Och liksom ser sig själv verkligen i utkanten av samhället. Och då på något sätt så, när han satt och berättade för mig om hur härligt de hade. Och de brukade surfa in på nätet och de kollade på så här, han lyssnar på musik som, ja det finns så många, alltså det är så många nyanser. Men det är någon form av elektronisk liksom, som jag uppfattar som brus liksom. Som, det ska inte vara rytmiskt utan det ska vara så här. Och jag liksom tycker det är skithäftigt för att det finns tydligen så här. Ja, men fem olika sorter. Så jag bara, ah, jo, men jag hörde verkligen skillnad. Så här, men det kanske jag inte gjorde. Och bara, jaha, men det är det här som är liksom, ja, vad det nu heter. Men den här äldre herren då, Uffe, han har tagit fasta på det här. För att han såg att den här unga killen kom in i en jacka som såg väldigt speciell ut. Och så frågade han direkt, så här, ja, men du, vad är det för jacka du har på dig? Liksom, vad är det där för trollkar du har på ryggen? Och då blir den här unga killen skitglad förstås. Och bara, ja men den här är med custom made och det finns bara x antal och jag har beställt den från Holland. Och då hakar den här förmodligen ganska erfarna sjuksköterskan eller sjuksköterskan på och liksom börjar fråga ut om det här. Så att nu när han kommer dit och han går regelbundet, vilket han liksom inte har gjort tidigare, så sitter de över då hans ena näven antabus och i andra näven en urinkopp. Och sen så sitter de och surfar så här hardcore-kläder från Holland. Den här 20-åringen och 60-åringen. Och då tänkte jag, ja, men det här måste vi ju fånga på något sätt. Och då var han inne på att han skulle göra en intervju. Och då tänkte jag, det kan ju bli svårt. Liksom, men prova det. Och det slutade med att, så här, för jag sa till honom, då, bara, men slå bara på mikrofonen. Slå på den redan utanför, så har du den bara på. Och så går du in och så gör du er vanliga grej så att du känner sig avslappnad och glad. Så här, sen kan du börja din intervju. Och sen så klippte vi bara och slängde bort allting från det att han började ställa frågor. För att i det här första materialet, det är där liksom, vad heter den här hemsidan, hör man gubben liksom. Så här, men jag kan ju logga in på den medan du går och lämnar ditt urinprov. Och så hör man liksom honom skratta och men den här heter det. Och, alltså då, där har man mötet. Och det är jätteeffektivt, det är bara någon minut liksom. Men man hör att de här två har träffat varandra verkligen. Och att ja, man får lära sig någonting om så här, kanske hur man möter människor i en svår situation i det fallet. Så ja, jag vet inte om det gav någonting, men Jag tänker att,
liksom. Men jag tänker det du beskriver, det är ju en reportagepodd egentligen.
Ja,
det är
precis.
Verkligen en utveckling av det här första formatet som är två personer sitter och samtalar. Det är ju en fantastiskt välfungerande form när man har den dynamiken emellan två personer. Men det är ju bara en form att göra podd. Möjligheterna är ju oändliga.
Men jag tänker också att det är så viktigt just med det här, om man nu kallar det mötet eller vad man kallar det. Men en av mina poddar som jag verkligen knarkar för tillfället är ju Det politiska spelet. Det är en podd på P3 som Henrik Thorhammar har tillsammans med Thomas Ramberg och Fredrik Furtenbach. Och det är klart att det är liksom Ekots två inrikespolitiska kommentatorer tilltalar mig. Jag är ju rakt i deras målgruppsläsa. Men det är också så här, liksom, förutom att podden är väldigt underhållande så är också, de går alltid igång i försnacket. Vilket gör att där får man ju lära känna de här karaktärerna. Där får man lära sig om Thomas Ramberg, att han är beroende av fil och att han hela tiden har en filpaket liksom, och han sitter och rapar och han liksom är otroligt så här, och liksom Fredriks olika så här. Det är ett väldigt liksom, härligt sätt att få det här snacket som inte är så himla tillrättalagt. För det är ju förstås det man vill åt. Det oväntade i podden. Så det, och Thomas brukar också fråga så här, vi tar inte med försnacket idag va? Och då svarar alltid Henrik, nej, det gör vi inte. Och sen kommer ändå filberättelsen. Så att,
Men sen har vi ju en explosion av poddar. Om vi bara tittar senaste året så har det ju verkligen bara gått hur... Det är en exponentiell utveckling. Och en fråga är, hur ska man kunna tränga igenom om man sitter här och tänker... Jag borde starta upp en podd. Vad är sannolikheten att man kommer kunna lyckas nå igenom det här bruset som det oändliga antalet poddar ändå skapar? Och hur ska man göra?
Jag tänker omedelbart att podd är den nya blogg. Och en jättespännande berättelse som jag tycker om bloggar är ju Blondinbellas berättelse. Jag vet inte om ni har lyssnat på, nu bara vi namedroppar poddar här till höger och vänster, men Värvet, nu har vi lyssnat på Värvet. Har ni inte lyssnat på Värvet, kan ni lyssna på Värvet med Blondinbella så kan ni få er en crash course i skapande av blogg. Hon ljög ju ihop hela sitt liv i den första versionen av sin blogg. Hon skrev om coola fester hon var på, hon hade pälsjackor, liksom, allt var bara påhitt. Hon skapade en individ som hon ville vara, men inte kunde vara i verkligheten. Och jag tror att, nu ska jag verkligen inte uppmana någon att ljuga om någonting. Men ibland tror jag liksom att man behöver liksom kliva rätt så rejält utanför poddboxen. För att hitta det där som blir väldigt speciellt. Och jag tänker att såklart, som är så mycket annat när jag tänker, är att de smartaste idéerna är fortfarande inte upptäckta. Utan som du är inne på, så här, format är ändå ganska nytt. Och det finns massor man kan leka oändligt med det här. Så jag tror att man vinner på att sätta sig ner och tänka så här, vad är det mest knasiga koncept jag kan komma på? Och sen jobba sig ner mot någon slags kanske sak som man kan leverera. Men att inte börja i så här, okej, en podd är det här per definition och då ska jag också anpassa mig till formatet.
Ja, men alltså, du gjorde ju det lite så här, tidigare när du säger så här, att en podcast är 40 minuter och mer orkar man inte lyssna. Mm. Och så lyssnar man på Snabbispodden till exempel. Den kan vara så här 13 minuter. Eller så lyssnar man på, ni är ganska klockrent så här, timmen rakt av. Så.
Ja, den är nog 40 till och med. Ja. Och det funkar.
Det funkar alldeles ypperligt. Jag försöker också köra timmen. Därför att jag vill att man ska kunna komma ner. Första 20 minuterna brukar vara lite tomgång. Så. Det kan vara intressant tomgång, men det är först efter det som man börjar komma ner på djupet och det är ju där jag är intresserad. Men jag lyssnar på poddar från amerikanska poddar väldigt mycket om hur man skriver och sånt av någon outgrundlig anledning. Och de kan ju gå uppemot så här, 3 timmar långa. Jag har en Jerry Silver som kommer senare idag. Han lyssnar på en så här historikpodd som är så här 18 timmar. Och då tänker jag så här, men hur gör du det? Nej, men jag lyssnar ju lite i taget såklart. När man går till exempel långa sträckor, då kan man lyssna istället för, och det såklart. Men jag tänker också så här att jag ser hur poddarna bara blir längre och längre hela tiden. Vad säger som 3 minuter podd? Du gör ju så här vlogg, alltså filma lite kort i blogg och snackar bara. Varför inte podda i 3 minuter? Alltså om vi går in på formatet nu som jag uppenbarligen verkligen går igång på. Därför att det finns så mycket att tänka kring format. Då är ju tid en sån aspekt. Vad tänker ni andra kring tid, om vi börjar där?
Men där tror jag att det handlar om alltså format, paketering. 3 minuter, vi säger att du ska podda en skön liten nugget. Har du då en jäkligt bra berättelse på ett sätt som folk kanske känner igen med, ja men det börjar här och det slutar där och här någonstans så blir det en knorr. Så tar man in de 3 minuterna. Vill man ha det liksom mer så här pladdrigt och pratigt och liksom lite skönt fram och tillbaka, så kanske man inte, beroende på vad det är, om det är ett väldigt starkt budskap man vill ut med eller en information eller något, så då kanske de drar iväg upp mot en, ja men timmen eller så. Så jag tror att det handlar om hur du gör dina minuter i sånt fall. För att man kan, jag tror absolut att alltså man kan ha 3 timmar. Jag tror att man kan ha 3 minuter. Det, jag ser inga problem där. För att den som lyssnar på en podd har på något sätt kommit över eller sökt upp det här. Och på något sätt gjort ett val att trycka. Jag ska lyssna och jag ska lyssna nu. Så förutsättningen är ganska bra för att den här personen ska lyssna färdigt på det. Till skillnad från om den inte kan välja tid eller det är sent eller liksom... Det här är lite mer av en uppsökande verksamhet och att man liksom väljer själv som en god bok. Nu tar jag fram den, nu lägger jag ifrån den. Och därför så tror jag att när man gör podd så har man större möjligheter att kräva lite mer av lyssnaren än om man gör etersänd radio. Du behöver kanske inte upprepa dig fullt lika många gånger. Du vet att personen lyssnar oftast i lurar och att den liksom har ställt in sig på att jag ska lyssna på det här. Så att jag tror att man kan ta ut svängarna mer och i podden, i, kanske när jag gör annan radio.
Jag tror det korta formatet funkar, framförallt när det kommer till informativa budskap som målgruppen ofta söker efter på nätet. Och en bra sak är att gå in och titta i din sfär där du verkar och bara kolla på Google. Vad är det folk söker på Google kopplat till? Oavsett om man är pressekreterare hos Fridolin, så kan man se vilka olika typer av sökord kommer upp. Eller vad händer om man söker på sex? Eller vad händer om man söker på unga med missbruk eller unga och kriminalitet? Och på så sätt kanske göra korta informativa poddavsnitt eller videobloggavsnitt där man förklarar det här och förhoppningsvis då kanske har en väldigt hög sannolikhet att kunna sätta agendan på nätet genom att du blir högt rankad sökordsmässigt. Men då måste det här kopplas an med en hemsida som är sökordsoptimerad där du kan publicera podden och också göra det väldigt starkt rent sökordsmässigt, för du kommer aldrig att bli placerad nummer 1 bara för att du släpper ett poddavsnitt i en RSS-feed. Det kommer inte funka, utan då måste du samspela med en annan kanal för att du ska kunna nå ut med budskapet till de som söker efter det just nu.
Ja, ett annat tips när det gäller att nå ut, det är väl att försöka hooka upp med bloggare som är intresserade av ditt ämne. Eller ge förhandsmaterial antingen till en bloggare eller till en redaktion. Exklusivt förhandstips, det är nu inne på så här klassiska PR-grejer. Men det funkar ju, det kan ju funka bra för podden också. Men jag är jättenyfiken på hur ni tänker med för att nå ut, för som vi har sagt, det finns ju en sån otrolig uppsjö av poddar där ute. Hur gör man för att nå ut?
För vår del i Sparpodden så handlar det om att lyssna på lyssnarna och mana dem till ett engagemang i sociala medier och hela tiden visa en respons tillbaka. Att inte bara låta det här engagemanget gå ut i tomma intet och bli obesvarat, utan att finnas där. Vi säger till våra läsare, vi vill se när du lyssnar på Sparpodden. Lägg upp en bild på Instagram med hashtag Sparpodden och visa vad du gör när du lyssnar på den.
Det funkar ju überbra, för att det kommer ju hela tiden i ert flöde. Folk som, nu lyssnar jag på Sparpodden, klick! Ja, selfies och så vidare. Och sen så går du in snabb som tusan i Gunter där och bara...
Alltid en kommentar och alltid någon försöka hitta någon twist kopplat till det ämne som jag håller på med. Och då är det liksom sparande. Så jag har lanserat en hashtag som heter sparad krona. Och den är helt underbar att säga till lyssnarna att gå ut och visa upp när du sparar krona. Och glöm inte hashtag sparad krona. Och sen kan du vara inne och kommentera. Koppla på hashtag sparpodden också. Så att de blir med i hela den här marknadsföringen av att vi finns. Vi sitter här och besvarar den här typen av frågor som många ställer sig. Och det har gett en fantastisk respons. Och sen när man bygger program på lyssnarfrågor så blir ju också de vars frågor tas upp i programmet väldigt stolta. Och då kommer det upp ett inlägg på Facebook. Är definitionen på kändis att få sin fråga uppläst i sparpodden? Och då är det klart att alla den personens kompisar vill ju höra när den här personens fråga blir uppläst. Och det finns ju egentligen inte något starkt värde i det, men ändå ser man nyfiken när det är personer som vi känner som uttrycker att det här gillar jag, eller det här interagerar jag med. Hit har jag ställt en fråga och här har jag fått svar. Så att visa tillgänglighet, generositet är väldigt viktigt i alla sociala mediasammanhang. Och jag tycker man ska ganska tidigt försöka fundera över hur kan vi jobba interaktivt med våra lyssnare så att det inte bara blir att vi skjuter ut en feed och sen får vi se vad som händer. Har ni andra några sådana här sociala mediatankar kring hur man kan sprida sitt innehåll?
Alltså, vi gjorde ju det här delvis i båda valrörelserna, både i EU-valrörelsen och i valrörelsen till nationella valet helt enkelt. Då kopplade vi också på, det är inte så mycket sociala medier, men då kopplade vi också på annonser. Likaväl som vi kunde köpa liksom valannonser med rösta grönt, så valde vi istället att fronta podden och köpa annonser kring podden. Och då, det gör vi delvis förstås för att vi har identifierat att många av de som röstar på Miljöpartiet finns på nätet. De söker sin information i väldigt hög grad på nätet. Liksom, trafiken på våra webbsidor eller vår webbsida är väldigt hög inför ett val och sådär. Så det var ytterligare ett sätt för oss. Sen har Gustav själv varit väldigt aktiv framförallt på Facebook. Också i samband förstås när vi har postat om podden. Så det är väl också så här att försöka posta samma budskap i många kanaler, även om man egentligen inte ska det. Jag är fullt medveten om det. Men när man ska lansera någonting så tror jag det kan finnas en poäng i. Om man sen är olika aktiv i olika sociala medier så kan det finnas en poäng, tror jag, att liksom slå på stora trumman inledningsvis. Och förstås, jag har fått massa mejl om så här, ni borde intervjua den här eller så, och förstås svara på dem. Inspel som ändå kommer. Vi har ju inte gjort Kaffe och Bullepodden så mycket som en interaktiv podd, utan snarare mer som ett sätt för Gustav att få tänka på något annat än politik och få tala om saker som inte är, ska vi höja miljöskatterna eller ska vi ha betyg i årskurs 4 eller ska vi, alltså det kan bli ganska enformigt att vara politiker, samtidigt som det förstås är massa olika ämnen man konfronteras med hela tiden. Men att få äga ett eget samtal har varit viktigt på många sätt för oss och för Gustav i liksom, ja, men input generellt, som jag tror jättemycket på. Så att inget jättebra svar på din fråga.
Men hur köper man en annons? Är det en spelare som dyker upp på en sida där ni tror att potentiella väljare kan dyka upp? Eller vilken, hur?
Precis så. Ja. Jag har inte själv varit inne i annonsköperiet, för det har vi haft kampanjmänniskor som har gjort. Men det handlar ju om att vi målgruppsanpassar. Vi har ju köpt annonser på de sajterna där vi vet att våra målgrupper finns. Blocket, Tradera. Ni kommer inte på några andra sajter, men liksom i det häradet. Och då köper man bannerplats helt enkelt i digitala medier. Där man kan klicka på den bannern och så kommer man in i spelaren då och kan lyssna på den.
Jag brukar nyttja dem jag pratar med, deras nätverk. Till exempel är jag själv DIHR och jag vet att det är flera i publiken som också är det, eller hur? Ja, ni ser. Vi har alltså samma utbildning. Och när jag intervjuade någon från DIHR-nätverket så la jag också ut det i de nätverken som finns för oss DIHR-are. Att nu pratar jag med Mattias Svan. Vad ska jag ställa för frågor till honom? Vad vill ni höra om? Och så vidare. Och då blir det ju så här att man samlas kring sin egen. Så. Och så sprider de i sin tur. Det gick väldigt fort att nå så här, tusentals lyssnare. När man hittar personer som själv har starka nätverk. För då bara blåser det iväg jättemycket faktiskt. Så det är nog mitt tips. Att verkligen tänka på vem man intervjuar eller samtalar med. Och preppa dem lite innan. Hur ska vi komma ut med det här avsnittet? Vad kan du göra? Vilka kanaler finns du i? Och så vidare. När jag intervjuade eller samtalade med. Jag säger intervjuar hela tiden. Ni har alltså fel. För det är inte intervjuer. Men när jag pratar med en folkpartist som var förhandlingsansvarig för landstinget i Stockholms stad inom allianspartierna då, så kan jag säga att det tog ju bara ett dygn så hade vi liksom varit ute. Jättesnabb spridning. För att han skrev att åh, nu är jag med i retorikiska podden, jag pratar om förhandling och folk bara så. Så det tror jag också är en jättestark faktor.
Så använder vi också Gustavs podd. Och också att alltid ta en bild när man gör podden och skriver nu gör vi podden. Och sen lägga ut den. Nu kommer podden. Så kan man liksom posta två saker om samma grej. Fast det inte blir tjötigt, precis, tänker jag. Och just också, det märks ju väldigt tydligt. De som själva är stora i sociala medier. Då får du en helt annan spridning än vi gjorde några med personer som inte fanns särskilt aktiv på sociala medier. Och då är det förstås svårare att få spridning på den.
Fast det kan fortfarande vara oerhört intressanta människor, ja, som gud, är väl värda att,
ja,
podda.
Absolut.
Jag hade till exempel en som gör en videotjänst. Otroligt smart. Att istället för att hålla på och gå in i såna här jättekomplicerade program som man faktiskt kan bli rätt stressad av när man ser. Det är bara svart och det är grafer och det är far olika variabler. Och istället har hon en enkel tjänst. Ja, då får hon sitta och prata om hur använder vi video i vår kommunikation. Så på ett väldigt mycket sätt. Hon kommer inte ut stort i sociala kanaler. Men ändå så är det så intressant ämne att podden liksom drar iväg.
En bonusfråga som man kan köra på Instagram eller YouTube. Den tänker jag, det är något som vi inte har genomfört än, men som vi funderat på att man skulle kunna ställa man en och samma fråga till, säg att vi har 20 gäster. Då kommer det bli en fantastisk temaserie sen i någon annan kanal. En annan grej jag funderar på när det gäller att nå ut, det är ju, vad tror ni det finns för potential för poddar att lera sig med andra större mediekanaler? Jag tänker på en så här ideell organisation som Fanzingo. Ni har inte massa pengar, men ni har ju de här fantastiska berättelserna och ni är skickliga på att få fram dem och berätta dem. Men det här måste ju ut till folk. Då tänker jag, då borde man ju kunna lera sig med någon som har trafiken. Finns den potentialen, tror ni, för flera poddar och göra så? Jag tänker att serietecknaren Liv Strömqvist har sin ganska nördiga podd på Expressen. Den typen av samarbeten. Har ni funderat?
Nej, alltså det är ju lite Fanzingosjukan att vi är så inne i de här berättelserna och hittar de här berättelserna och försöker tränga in i svåra miljöer. Att om jag bara tänker då att jag talar inte för hela Fanzingo då, utan kanske för Radio Fri som jag jobbar på. Så har det liksom, har man lagt ner år på att komma in i de här miljöerna och få förtroende och få vara där med en mikrofon och spela in överhuvudtaget. Det är inte så jättevanligt att man får komma in på sådana här ungdomsvårdsställen. Liksom. Och så har vi helt enkelt glömt den här jätteviktiga biten att nå ut. Och där är vi nu, skulle jag vilja säga, precis nu. Vi har haft så här massor av visionsdagar här i mars på liksom hur ska vi jobba vidare med det här. Och en av de sakerna som vi tänkte på var just det här liksom ambassadörskapet. Liksom hur kan man få människor engagerade och själva sprida det vidare. Men jag tackar och tar emot på allt det här som ni har sagt. För att det var jättekul med den där uppgiften med en krona. Det är ju liksom en kul uppgift. Jag vill ju typ göra den. Att nu har jag sparat en krona, för det känns kul också. Det känns bra. Så att, ja.
Där sitter jag och tänker, med det formatet som ni jobbar med, det innehållet, så borde det ju vara saker som rätt paketerat skulle kunna tas in av motsvarande likat.se eller något sånt där. Och verkligen få en viral spridning. Alltså hör den verkliga berättelsen och sen har du en liksom 10 rader på dig att förklara det här ödet och sen så den värme, den energi som finns i det här. Hör på det på riktigt. Här är en berättelse som kommer att beröra. För det är oftast den typen av innehåll som blir de här bomberna i sociala medier. När det är någonting oväntat, någonting som berör oss innerst inne, men paketerat lite grann enligt kvällstidningsmaner för att det ska bli klickvänligt. Och där tänker jag att vi alla sitter ju med rätt unikt innehåll och alla kan på olika sätt. Jag menar, sex, ja det är klart, du kan paketera precis på hur många sätt som helst för att kunna få en stor spridning på det. Även om om just personerna som sådana inte kommer att twittra ut. Jag rekommenderar det här avsnittet, sex som småbarnsförälder, lyssnade jag på. Men det var inte så att jag twittrade ut. Riktigt bra tips som kan vara till bra hjälp för oss småbarnsföräldrar. Men man kan hitta andra format för att komma ut med det. Om det gäller topplistan, de tre bästa tipsen för ett... Ja, fast då blir det. Det blir snaskigt, det blir kvällstidningar.
Det funkar jättebra för dig, Günther, med dina spartips som kommer. Så här. Lite svårare kanske. Så här stor är klitoris egentligen. Ja. Den är för övrigt väldigt bra. Lyssna på den.
Men det där är en ständig balansgång. Ja. Hur mycket kan vi förenkla? Det är jätteviktigt att nå de här människorna som inte är redan frälsta. Och den där balansgången finns ju inget färdiga svar på. Det håller man ju på med hela tiden. Men det är en jättespännande balansgång att gå.
Om vi tar det lite mer konkret så där, för att det är klart att man blir inspirerad när vi sitter här och pratar abstrakt om saker och ting. Hur gör man en framgångsrik podd? Hur kommer man ut med den och så vidare? Det är alla viktiga faktorer. Men det handlar ju också om att man faktiskt ska kunna starta. Planera det här schemat. Hur ska den här podden se ut? Och när jag har lyssnat på era poddar så har ni ju väldigt olika format. Till exempel Fridolins podd där han sitter bara och snackar och den här andra personen driver ämnet, den är ganska lik mitt format. Det är bara rakt av, sätt upp mickarna, rekord. Så. Jag har en liten twist och det är att det är alltid min gäst som presenterar podden. Så att man hör en ny röst varje gång man börjar lyssna på ett program. Och så får de beskriva sig själv och sen så introducerar de att de är gäst i podden och sen introducerar de mig och sen kör vi igång. Men ni andra har ju flera olika moment så där. Du kör ju frågor, 10 frågor och så vidare. Mm. Varför då? Varför valde ni det formatet?
Vi låter. Ja, men det är vi alla. Att man orkar inte hålla på att lägga ner så mycket tid som det skulle krävas för att göra ett motsvarande plånboken i P1. Som är jätteseriöst och jättebra och jag gillar det. Men problemet med plånboken är att jag aldrig skrattar. Och då blir det inte så roligt. Och det känns inte så nära och så personligt. Utan det blir verkligen de här experterna. Och du vill ha den personliga berättelsen. Höra om de här konstiga spartipsen som man har för sig. Och de knasiga investeringar man har gjort. Vi vill inte ha den här välputsade fasaden. Som gör att det bara blir tråkigt och slätstruket. Även om det blir informativt. Så jag tror, ja, det är nog en viktig del i det. Att försöka göra det väldigt, väldigt personligt. Ja.
En annan sån podd på samma tema som är just det här med att ta hjälp av lyssnarna är Quizpodden. Jag vet inte om ni lyssnar på den. Men det är också så här 10 frågor som är helt bananas. Alltså det kan ju vara liksom från åkte Gustav Vasa egentligen Vasaloppet till liksom vad betyder kvantfysik och allt däremellan. Och där tar de också hjälp av lyssnarna som får skicka in frågor. Så har de en inbördes tävling i podden. Vem som liksom, de ställer varannan fråga till varandra i 2 stycken. Så det blir inte lika mycket så här... jag svarar på din fråga. Utan mer så här, man får in frågor som de sen tävlar om. Men det är också ett fantastiskt interaktivt moment i det där. Som också blir väldigt, väldigt roligt. Och man får in förstås mycket bättre frågor än om man själv skulle suttit runt kaffebordet och bara okej, okay, vi kommer få 10 frågor till den här veckan. Att också använda sig av lyssnarna på ett jättebra sätt.
Och låt lyssnarna få sätta temat. Vi satt i den första avsnitten och ville ha ett huvudtema och sen ringade vi in det huvudtemat med frågor som vi hade fått in. Men sen övergav vi det och sen så tittade vi bara precis innan sändning vilka av de här frågorna är de absolut mest intressanta för tillfället. Och så gör man den frågan till ett huvudtema. Och det är nog ett väldigt behändigt format, men det går att göra det mycket mer professionellt om man har en redaktör som kan tänka igenom hur man skapar bra content. För det kommer komma dalar där det är program som inte blir lika relevanta för målgruppen eller där det är låg energi. Det hänger mycket på människorna som ska göra det och att man levererar den här igenkänningen. För det handlar ju också om varför följer vi tv-serier. Det är för att vi känner igen karaktärerna. Vi vet hur Kramer reagerar i en viss situation eller annat. Och samma sak i poddvärlden. Vi vill ju också, om vi ska bygga enligt ett koncept där vi vill få återkommande personer att känna igen sig, ja, då gäller det att man agerar stringent och liksom enligt förväntningar men alltid bjuder på en twist så att det blir någonting nytt. Men just att bara känna personerna, det är nog också en sån där viktig faktor för att... Och då måste ni se till att de som ska podda måste våga bjuda på sig själva. Och det kanske behövs träning. Att stå upp och hålla en presentation om sig själv där man fullständigt klär av sig inför de andra anställda på firman. För att ta bort de här tabuna som man ändå vill kunna komma in på i podden. Men som man kanske inte vill göra på grund av att tänk om min familj lyssnar eller tänk om mina yrkeskollegor lyssnar. Och det kan jag känna som största utmaning ibland. När jag tänker på min familj och framförallt mina föräldrar, mina syskon. Skulle de hålla med mig när jag säger så här? För man drar ju allting till sin spets. Och så twistar man lite grann på det. Och det är nästan det mest obehagliga. Och särskilt när man kommer in på frågor om inställningar och under uppväxten och liknande. Det är känsligt. Men då gäller det att bara utsätta sig för de målgrupperna som finns kring det, eller de som kan tycka att det här är lite konstigt, och faktiskt ta en diskussion med dem så att du vågar gå ut utanför bekvämlighetszonen. Och jag tänker särskilt om det gäller kriminalitet eller om det gäller sex. Finns det inte en sån rädsla hos de som deltar? Nu sexpodden, så är det väldigt många vana personer.
Och det är väldigt många personer.
Ja, nej, men jag, där tänker jag att om ni har resurserna, så är det ju allt värt att ta hjälp av en professionell producent. Det finns ju otroligt skickliga produktionsbolag som längtar efter den här typen av uppdrag idag. Och för det är en konst. Jag tycker att det vi gör är journalistik, och det är en konst att intervjua, och särskilt när det gäller så här känsliga frågor. Ja, det vore jättespännande att höra hur ni tänker kring det, Nadia.
Ja, jag är ju jätteglad nu som jobbar på Radio Fri, för att jag har väldigt stora möjligheter att vara så här en riktigt, riktigt good guy. Och verkligen så här, låta de som deltar förstå att... Så här, vi har ju som uppdrag att det ska vara anonymt. Man ska inte kunna spåra vem det är som pratar och vart den sitter. Det får vi får inte röja det. Men det är ju så att kommer man från ett ganska litet samhälle högt upp i Norrland, och så hör någon det här. Och sen
vad då menar du, att vi har en annan dialekt?
Nej, jag menar att då finns det folk i din närhet som kanske känner igen dig. Och sen så kommer din mamma och går och handlar på ICA. Och sen så säger den, ja men du, jag hörde din dotter. Jaha, gjorde du det? Ja men då ska jag också lyssna. Och så kanske det är något jättekänsligt, och vips så har man blivit igenkänd. Och så är det. Och så är det ju all radio och tv och hela klabbet. Bara att ibland så, när man verkligen behöver få den här historien, och man behöver få den här personen, så kanske man... ibland spela ner det lite grann och säga, ja, men det här kommer gå bra, och det är så himla bra, och det är så himla viktigt att du säger det här, och folk kommer ha full förståelse, och tänk vad du stärker andra och bla bla bla. Och det är sant, det är det. Men nu i det här fallet så har jag jättestora friheter att vara väldigt, väldigt så här mån om de här tjejerna och killarna som är med, att de verkligen, verkligen förstår att... Och då blir processen kanske lite längre, för att vi sitter och pratar och jag kanske tar upp vissa saker. Ja, men om din mamma hörde det här, om din brorsa hörde det här, om den hörde det här. Men hittills så är det ingen som inte har velat berätta sin berättelse när den äger sin berättelse. I de här allra svåraste, jag har en tjej som det blev jättestarkt. Jag visste det inte då, men jag fick höra det sen. Hon fick uppgift att hon skulle skriva ett brev till sig själv när hon var yngre. Alltså från att hon sitter här idag och så skriver hon ett brev till sig själv när hon var yngre. Där hon liksom tröstar sig själv och pratar med sig själv och säger hur det har blivit och inte blivit och sådana saker. Och där kommer det fram ganska svåra saker som hände i familjen. Och bland annat då att hennes pappa hade varit ganska våldsam mot henne, hennes bror och hennes mamma. Och vi gick igenom den här, alltså från brev till så hur kan vi göra det här så att det låter lite mer radio. Och bearbetade den texten flera gånger. Och sen så spelade hon in den. Och sen så fick jag höra då av hennes behandlare och lärare och så att det här har hon liksom aldrig berättat. Även om de har fått viss information från socialen och sådär och velat fråga henne, så har hon inte berättat. Men i det här fallet så gjorde hon det. Och jag tänker att det handlar om att hon hade själv liksom, hon ägde verkligen från början till slut. Hon skulle lägga upp sin historia, vad hon skulle berätta och var inte stressad liksom. Men jag tänker när man pratar med människor, en sån sak som vi fick så här i trummat verkligen så här på utbildningen där på DI, så var det att människor säger stopp när de inte vill prata mer. Och oftast så är det intervjuaren själv som tycker att det är obehagligt och inte vill gå längre. Och det kan också uppfattas som ett svek. Man kan känna sig lite sviken. Hej, nu har ju du bjudit in mig här. Du sa att du var jätteintresserad av min historia och den skulle komma ut och den skulle förändra. Och nu tycker du att det är lite för obehagligt och då ställer inte du den där frågan som är så himla viktig. Som jag kanske har suttit och flaggat så här genom att säga så här små hintar hit och dit. Ja, det var ju det här med min pappa. Och så vågar inte intervjuaren säga, vad var det med din pappa? Och då blir man ju skitledsen sen. Så att... Lita på att människor som ställer upp på en intervju också kan visa när de inte vill fortsätta prata. Det skulle jag säga. Sen är det klart alltså att, men det tror jag att man har som utgångspunkt. När det gäller just alltså känsla historiskt tror inte jag att det är så många som är så här bara på, driva. Utan man har någon form av mjuk ingång. Alltså oftast tror jag att man har det och att man snarare är rädd.
Men alltså, ni kör ju väldigt många olika format i just Radio Fri. Mm. Det här med att de pratar själva.
Yes.
Gör en person håller en monolog under en kortare stund. Blandat med två personer som pratar med varandra. Blandat med att någon annan har gjort ett reportage ute på plats. Eller gått ut med en mikrofon på stan och ställer samma fråga till flera olika personer som får svara. Jag lyssnade det, till exempel på programmet om förlåtelse och blev oerhört gripen av detta. Därför att just det här som du har varit inne på tidigare, att människor som vi vanligtvis inte får höra, de har fått ta sin röst. Men om man är lite mer så här krass nu, för att om det är formatet på podcasten som vi pratar om, då har vi alltså musik. Vi använder inte musik. Jag använder inte för att jag inte har fått tillgång till någon musik som jag får nyttja. För det är också det här med rättigheter och så vidare. Och jag håller på att försöka lösa det. För det är väldigt skönt att börja och få den här musikintron som flera av er har. Eller lite musiksnuttar i programmet. Så. De här förinspelade inslagen, det raka samtalet. Två personer, tre personer, fyra personer är ni i sexpodden. De två experterna, programledaren och en gäst. Jag hörde om Lars Ohly och hans väldigt olycksaliga men ändå väldigt roliga fotografering av sitt eget kön.
Instagram-strategi på hög nivå.
Ja, precis. Han skulle ta en bild av sin tatuering på vristen eller något sånt. Och lyckas gå från bryggan och bli uppringd av Aftonbladet. Sen har vi det här med intervjuer, kröniker, att göra karaktärer av en person. Vad har ni mer hört i varandras poddar och i andra poddar som är rena skära format som ni vill att vi lyfter i det här sammanhanget?
Men lyssnarfrågorna har vi ju redan nämnt här från Sparpodden. Det är ju väldigt karaktäristiskt och framgångsrik modeller.
Jag var så självklar, jag tog inte ens upp den. Sorry. Nej, men
vårt program liknar ju till formen mer ett P1 eller P4-radio som med de här komponenterna kan vara experter eller en berättelse från verkligheten där vi intervjuar någon som har ett dilemma eller en utmaning i sitt liv. Gäller sex eller relationer och sen får panelen kommentera det här. Det kan vara en faktaruta också som är en liten formmässig jingel bara och sen så kommer det fem punkter om vad vi vet om mansrollen eller vad nu är ämnet för dagen. Listor har funkat väldigt bra. Mark Levengood tog med fem låtar som illustrerade hans ljudminnen av sex. Mm. Det blir en form som verkligen bryter mot det vanliga samtalet.
Ja, och där bör man ju också diskutera väldigt mycket. Varför tycker han att just skotska är så himla läckert i någon slags militärisk fanfar? Otroligt roligt.
Där har man ju en gudabenådad berättare. Det är bara att sätta på bandspelaren i princip. Fantastiskt.
Han har även varit med i Gustavs podd.
Ja,
det är precis en upplevelse. Att det var liksom bara på med utrustningen och sen var det en fantastisk podd 40 minuter senare.
Ja, ja, men vissa personer har ju det där, men det är inte alla.
Jag tänker att det handlar inte lite om resurser också. Alltså hur mycket tid kan man lägga? Och hur många är det som ska göra det här? Vad har de för kunskaper? Och alltså.
Såklart.
Ja, och ja. Då får man fundera återigen. Vem är man som ska göra det här? Och vad är man bra på? Och så gör man det först. Man bara går ut och gör det. Och sen kanske man kan bygga ut med andra saker. Så tänker jag. Och så vill jag bara lyfta ett litet finger igen för att du tog upp det här med radiofri och att det liksom är lite... ja, vi har ju olika delar i... Men jag tror att vi tänker att formatet är typ ett magasinsprogram. Så.
Ja, men det är det som gör det så intressant. Ja. Alltså, det är verkligen positiva aspekter att man lägger in olika delar. Särskilt om man har ett längre program. Men jag börjar fundera, ska jag nu behöva lära mig något annat klippverktyg här? Så att jag kan också lägga in frågor, alltså att folk kan ringa in. Jo, för det hörde jag i någon podd som jag lyssnade på förra veckan. Att man hade telefonsamtal in. Så att man hörde det här ljudet som är mer karaktäristiskt från en telefon. Och det var jätteläckert. För vi finns ju inte där och kompenserar för att det här i bilden. Till exempel när jag pratar, då rör jag mina händer. Det är helt ofrånkomligt. Det syns inte när man lyssnar på mig. Och i övrigt så sitter jag helt stilla. Eller hur människor, deras blickar kommer upp och det blir ett så här ping i ögonen. Det märks inte heller, utan det får man som kommentera när man sitter och gör bara ljud.
Ja, alltså, men jag tror, och det som jag ville komma fram till då var, alltså, Hitta i alla fall ett format och gör det. Alltså jag tror att det är väldigt bra när man poddar. Att det är återkommande, det har vi varit inne på här. Jag tror att det är en grej som lyssnarna vill ha. Och det har inte vi varit så här jättenoga med på Radio Fri, har vi inte. För att vi har haft ett annat uppdrag, tycker vi. Liksom. Som är att få tillgång och starta igång det. Men det tror jag verkligen på.
Om man tittar nu pratar vi också om det format som finns idag, det vi har hört, det vi har sett och hur vi själva har gjort. Men det finns ju andra ställen i världen som verkligen driver poddutvecklingen framåt. Vad har ni för exempel som ni tycker att det där ser jag, det här händer i den här delen av världen, det här kanske kommer till Sverige eller vi ser att det här är på G nu. Vad tänker ni?
Serial måste ju vara en sån
den är fantastisk.
Banbrytande podd som är amerikansk producerad. Där man följer ett rättsfall. Är personen serial?
Jag kommer att lägga ut alla poddar som vi har pratat om med länkar och så vidare. Jusek.se/popinion.
Där man får följa ett rättsfall. Är den här personen skyldig eller inte? Och man går igenom hela förundersökningen igen och lite olika liksom, infallsvinklar.
Jag tycker man första... följer ju när de håller på att lösa
precis,
brottet.
Det är grävande arbetet. Ja. Liksom. Absolut. Och sen som ett helt annat tips som inte har med podd att göra. Men nu när vi ändå är inne och, så här och bryter ny mark. Så gjorde vi inför valet i Miljöpartiet en tv-serie. Som gick på YouTube. Som heter Allt grönt. Där vi hade ett docuteam helt enkelt. Som följde oss de två sista veckorna innan valet. Där vi släppte ett nytt avsnitt varje dag. Så att det som man fick vara med om där hände liksom i realtid. Det var oerhört kul. Som sagt, inte podd men vlogg kanske.
Ja, om man tittar på den finansiella arenan så är det ju amerikanerna som även leder där. Och där har du The Motley Fool som har ett helt koncept av tror jag, 4 eller 5 stycken olika poddar. Men flera av dem direkt sänds ju på YouTube också så att du kan följa det. Och det skapar ytterligare en dimension. Och man kan ju tycka att hur kan man vilja sitta och titta på dem? Och jag är ju jättenyfiken på hur ser de här personerna ut? Hur agerar de när de pratar? Och det föder ju också möjligheten att då kunna börja addera extra information. Pratar vi finansiella diskussioner så är det uppenbart att liksom siffror, tabeller, extra information som kan förtydliga budskapet. Men som inte förstör för den som väljer att bara lyssna. Men som lägger till någon ytterligare dimension för den som väljer att titta. Så att det gäller nog, och faran med den här utvecklingen det är ju att det blir mer och mer komplicerat om det här sätter en ny norm. Och då försvinner den här demokratiseringsprocessen som poddarna har varit en del av. Att vi kan tränga ut vid sidan av public service och vid sidan av kommersiell tv och radio och tidningar så kan vi som privatpersoner faktiskt komma ut på en arena. Så att jag är lite oroad över att det blir för komplicerat. Keep it simple.
Men jag tror inte att du behöver vara så orolig. Nu tänker jag vara lite fräck och säga att vi i Sverige, vi är väl ungefär i det här med poddandet. Kanske där USA var för 10 år sedan och hade så här föreläsningar, Believe the Hype, liksom, om podd och så. Och det som har hänt, för det finns jättemycket härliga föreläsningar. Jag var på en konferens i så här, ljud och radio i Chicago för något år sedan som heter Third Coast. Och de lägger ut alla sina föreläsningar och det kommer jättespännande människor dit och pratar som verkligen så här, ja, men liknande oss har mycket erfarenheter, fast de har liksom kommit en bit längre. Och idag så pratar man om två strängar så här, där man pratar om typ lite mer så, nu ska alltså det låter det fel, men ni får ta det för vad det är, det är faktiskt inte jag som har myntat det, men så lite mer så här professional podding och annan podding. Och med det menar de typ så här folk som gör radio, alltså som kommer från radiohållet, som annars också gör liksom radio, som nu gör poddar för att det är en annan plattform, en annan typ av lyssning. Och sen så finns det då de som kommer från det andra hållet som har massa annan kunskap, ja, men till exempel om sparande, sex, politik och som, ja, nu har ju ni massa annat också, men för att förenkla det. Och som då har hoppat på poddtåget som ett sätt att kommunicera. Och de här finns starkt bredvid varandra. Och då tänker jag så här att vi kanske kommer ha det vi med.
Mm. Ja, men ni ser, det finns otroligt mycket att tänka kring när det gäller podcasts. Flera av de här fantastiska människorna, Matilda Westerman, Rasmus Malm, Nadia Ben-Belgacem, Günther Mårder och jag själv, Camilla Eriksson, kommer att vara kvar här. Jag är ju här hela dagen och flera av dem är här ganska länge till. Det är bara att hoppa på oss och ställa frågor om saker och ting. Stort tack till att ni ville vara med i det här samtalet. Stort tack för att ni lyssnade. Ja, och det är verkligen. Alltså bara att googla på Popinion så kommer ni hitta jättemycket mer information om detta. Tack. Bra. Bra slut.